Ja, nu, då smyger vi igång med del två här. Och det sista som jag inte tryckte fram innan rösten, men det är det vi ska gå vidare med på den här linjen. The Pledge Execute Cycle, som det står i boken här. Och jag sa inledningsvis att vi verkligen ska försöka hitta svenska benämningar då. Och jag vet att så här brukar jag säga, processorns exekveringscykel. Det låter väl kanske lite långt och lite omständigt. Vad kallar du för den? The Pledge Execute Cycle på svenska. Nej, alltså ibland är man så inne och sen, jag måste säga att det finns ett arv från mina lärare att dels har man ju ofta böckerna på engelska och sen så använder man lite väl mycket på engelska. Men processorns exekveringscykel har jag lärt mig någon tid. Jag tycker det är ett väldigt korrekt svenska. Däremot kanske inte är det som tungan tycker alla bäst om tidigt på morgonen. På tentan sen så brukar jag vara ganska generös när jag rättar om man växlar och använder engelska termer. Men däremot, när jag kommer rätta det ni lämnar in för uppgift två här, så vill jag ha ganska konsekvent. Det stod assembly stod istället för assembler i en linje. Så där tycker jag att ni ska försöka hitta de här. Men det kan ju diskuteras i många fall alltså. Och jag har väl också lärt mig av någon av mina lärare om man kallar kontrollenheten. Men det som där sa, och när det var lite hårdare tag här på 80-talet då, fick man inte säga kontrollenhet utan, och det här tycker jag, det köper jag helt, styrenhet. För att det finns ju en liten betydelseskillnad mellan kontroll på engelska och kontroll på svenska. Det här är mer alltså att styra då. Och det är en bättre benämning att kalla kontrollunit för styrenhet, för det är ju även att den styr ju då hur arbetet ska utföras, inte bara att den kontrollerar. Även om det ligger i gränsland. Jag tycker inte att det är jättefel, men styrenhet är alldeles utmärkt. Men sen har det varit lite problem. Jag ska kolla upp det här om det har blivit en liten förskjutning att man använder kontrollenhet oftare nu för tiden än styrenhet. Det här som egentligen är mer korrekt om man använder det mer förr i tiden. Ja, ett annat ord som jag använt här alltså med cache-minnen. För det har ju diskuterats ganska mycket och även bland linguister så. Men då är det alltså inte som, där ser man ofta på tentor. Alltså så cash, det är inte ett kontantminne på något sätt. Va? Utan det är cash, alltså det franska ordet som gömma. Kurragömma heter cash på franska. Och det är att man gömmer undan tillfälligt. Och då har man provat i Sverige med sådana saker som fickminne. Vet jag på 80-talet. Men de kom ju fickräknare också. Men miniräknare skulle heta fickräknare. Och man kunde använda miniräknare som minnen. Så det blev något fel där alltså. Sen vet jag inte. Temporärminne. Har jag lärt mig någon gång. Men sen, och sen korttidsminne hade man sett någonstans. Men att det är cacheminne som dominerar då. Ett av de två franska rådorden inom datalogin. Men jag säger processorns exekveringscykel eller exekveringscykeln. För att vi är ju ganska inne på just processorn då idag. Men nu kommer huvudrätten här då. Och hänger ni med här bara så... Det är inte jättesvårt. Men jag tror det är väl en av poängen att ändå gå på den här... föreläsningen, att vi ska ta den här steg för steg här. Och varför det heter cykel? Det är ett cykliskt arbetssätt. Och när man cyklar, hjulen är runda, det går runt. Det är den delen betydelsen som det är cykliskt. Så att det är samma sak som man itereras. Det här ordet kommer ni se jättemånga gånger. Och i lite olika betydelser här på DSV. Det betyder lite olika om ni läser systemering än om ni läser programmering. Men grundbetydelsen är alltid densamma. Iterera. Det betyder att man upprepar. Och ofta blir det alltså en cyklisk iterering. Att det som datorerna är mycket bättre på än vad vi människor är. Att tjata om samma sak en miljon gånger. Där är datorerna otroligt mycket bättre än människor. Och de här fem stegen. Att bara... köra om dem hela tiden. Och här har vi då cykeln. Svårare än så här är det inte.
hämta instruktion. Och nu ska vi vara lite gripbara, för nu vet vi vad alltså styrenhet tillsammans med programräknare gör. Så att i programräknaren, där finns adressen. Och styrenheten ser till att hämta in instruktionen. Styrenheten tillsammans med programräknaren. Adressen finns hos programräknaren. Tolka instruktionen, det gör styrenheten. Läser av. Har vi en 32-bitars processor, ja, då kommer det en lagom tugga med 32 bitar. Ordlängden är 32 bitar. Har vi en 64-bitars processor, som det började en gång i tiden med 4 bitar. Jag har en schackdator från 70-talet som jobbar med 4 bitar. Och sen var det ju 8 bitars och när 16 bitar. Så det här har ju stigit hela tiden. Nu är frågan om det blir ett definitivt nästa steg till 64 bitar. Sen har man ju diskuterat om man är ännu större. Men i alla fall, oavsett hur lång den här instruktionen är, så tolkas den. Och om det då behöver hämtas in någon data, vilket det ofta gör, då finns alltså instruktionen till att hämta data. Det finns i instruktionen. Och när man då hämtat in data och lagt det i rätt register, ja, då kommer aritmetiskt logiska enheten och utför instruktionen. Och sen så att returnera resultatet. Och när man har returnerat resultatet, och liksom samtidigt precis som när man gör det här, ja, då börjar man på nästa. Och i en lite optimerad processor så liksom startar nästa instruktion i princip när man gör det här. Så att man får liksom den här cykeln att verkligen snurra snabbt. Att de här fem stegen, ja, det är de som körs om och om igen. Och har man bara de här fem relativt enkla stegen, ja, därför kan man ju speeda upp hastigheten och köra det här väldigt, väldigt snabbt. Då ska vi se, hur många har läst assembler här inne? Vad lär du, eller vad håller på med sånt någonstans?
Mitt gymnasium bara.
Ja.
Vi har två läst i kurs och vi vet hur många jag läser. Det ska läsa gymnasium. Då ska vi stoppa in i instruktionen igen så. Det var som är riktigt. Då har vi överfört en dator till en sån här fil som simulerar i sig. Då ska man typ styra ljus i det.
Ja, det låter alldeles roligt. Det låter jättebra. Vad är det för gymnasium man går då?
IT-gymnasium.
Ja, man misstänkt för det nästan. Det ska du vara väldigt glad för. Du kommer att ha användning för det. För att vanlig högnivåprogrammering blir lättare om man har hållit på och pysslat lite grann med assembler. Och varför jag kollar lite grann, det är för att du kan ha sett att en troligtvis hetta addition precis så här är. Men sättet hur man hanterar det som kommer sen, att en additionsinstruktion i assembler kan se ut på flera olika sätt. Och nu behöver vi inte gå in på hur andra instruktioner ser ut, men det behöver inte ske enligt den här principen. Men det här är den vanligaste och det här är det som är lättast att förstå, tror jag. Och vi följer då, för att det här är det exempel som boken använder hela tiden. Men ops, så jag inte får några ovänner som man kan få ibland. En additionsinstruktion i assembler kan se ut på andra sätt. Det kan faktiskt, det kan vara så att det är de här två värdena, 2000 och 2080, man ska addera. Men i det här fallet är det inte det. Utan i det här fallet är det att hämta det värde som ligger på adress 2000. Någonstans i minnet. Här låter det adress 2000. Hämta in det värdet. Och sen så på 2080, en bit längre ner i minnet, så ligger ett annat värde. Hämta de två värdena och addera de värdena. Det är inte minnesadresserna som ska adderas, utan det är de värden som ligger på de här adresserna. Och sen ska resultatet returneras och läggas på minnesadress 4000. Så det är alltså att man jobbar med adressering även för, ja.
Förutsätter det att adress 4000 är på eller skriver man?
Det kan vara både och alltså. Det är ju upp till den som när man skriver assembler, då har man mycket mindre hjälp med olika säkerhetsskydds mekanismer och så. Så att det är upp till programmeraren att se till att där man lägger resultatet, då måste man kolla först att jag får inte skriva över något viktigt värde. Men det kan både vara tomt eller det kan vara fyllt med någonting man skriver över. Så bra fråga, men det kan vara både och. Och självklart så är det ju dålig programmering om man skriver över någonting som man behöver senare. Men man brukar, om man liksom, det viktiga när man programmerar, det är att strukturera, få en struktur på programmet så att vissa adresser använder man för vissa ändamål. Men man kan ju tänka sig att om det är en mängd additioner man ska utföra och sen så bara ha slutsumman, så kan man ju tänka sig att för varje addition att man använder just adress 4000 för att kanske skriva ner ett resultat. Sen nästa additionsinstruktion, den kanske går och hämtar, addera 4000 med nästa summa, så att man använder den här som, man kan även ha den här som mellanlagring. Men det kan man både och, det beror på hur den, det ska titta på mycket nästa gång, det som heter algoritm, hur man ställer upp, hur man bygger en serie instruktioner så att man löser ett problem. Så det beror mest på vad man ska göra. Men ops här då, för er som inte har tittat på Asander, eller kanske ännu mer för er som har hållit på med Asander tidigare, att i den här formen så vi är inte intresserade av att addera de två talen. De här två talen är alltså minnesadresser. Så att det här är alltså en fiktiv assembler som man använder i boken för att illustrera hur en processor jobbar. I verkligheten så är det ofta mer komplext, och i den turboassembler som jag lärde mig en gång i tiden så finns det tre olika sätt att utföra addition. Men vi ska alltså addera de två talen som ligger på de här två adresserna. Och en poäng här är ju att när vi kör programmet under olika körningar, om det händer, om det här är i ett större sammanhang, så är det ju, och det är liksom en princip för datalogi och programmering, att man använder de här registren, att vi kan göra olika värden som ligger, om vi kör det här på måndag så ligger det två värden här. Kör vi det här programmet igen på torsdag så ligger det två nya värden. Det kanske är samlade veckopeng som räknas fram här. Vad vet vi? Men att principen är att det alltid att det hämtas från de här adresserna, och sen att det innehållet i de minnesadresserna ska adderas. Och resultatet sen då, att det är ju arithmetic logic unit, den arithmetiskt logiska enheten som utför själva adressen. Och sen så när det är klart, så att kontrollenheten, och då använder ju de här processorregistren för att dels lägga in det som ska räknas på. Innehållet i minnesadress 2000 läggs i ett register, och innehållet i 2080 i ett annat register. Sen kommer ALU, utför själva additionen, och sen så lägger in resultatet i ett annat processorregister. Och sen då så är det att styrenheten, nu var jag där och kallade den kontrollenhet igen, det växlar mellan de här två datorna. Att kontrollenheten ser till att, och styrenheten ser till att det ska ut till adress 4000. Och då får vi det här att, vi ska prata mer om variabler senare, men man kan ju se även minnesadresser som variabler, just därför att vi kan skriva över och lagra olika värden här. Så att om det då i ett första exempel ligger 48 här på minnesadress 2000 och 2 på 2080, ja, då är det ju 50 som ska skrivas ut här. Och om vi då i ett senare tillfälle hittar 9 på den första minnesadressen och 0 på 2080, då blir resultatet 9 och 9 skrivs ut här. Och om det är 14 på ena adressen och 14 på den andra, så blir det 28. Ja, nu är det inte en mattekurs för lågstadiet där, utan vi kan gå vidare. Men jag tror att ni förstår principen, att en fördel med den här typen av adressering är att man kan Man kan ha olika värden vid olika tillfällen. Och här kommer väl, det förra var min skiss, nu kommer bokens skiss här då, hur det hela hänger ihop här. Att då kommer instruktionen med 884, 428 och 800 som minnesadresser. Och att om vi tittar här från början då, så ser vi att styrenheten med sin programräknare, the program counter här. Jag vet inte om ni ser, ni som sitter längst upp här, var det står, men det står att i PC här så ligger det 2200. Det är adressen. Och här har vi vårt primärminne. Här finns det program vi ska exekvera. Det finns inläst här. Går vi in och tittar på adress 2200. Där ligger den här instruktionen. Add 884 428 800. Så att det första steget här är ju då att kontrollenheten läser in det här från minnet. När vi ändå har den här bilden så kan vi ta och passa på och repetera här då att som styrenheten, att vad den styr då är mer bemärkelse, mer än kontrollera, att input med exemplifieringar som mus, tangentbord och scanner, och sen output för en skärm, skrivare eller högtalare. Så. Men vi kan väl gå på med den här, det här instruktionsexemplet här, att just det här ska vi utföra. Första steget är ju då att den adress som finns i programräknaren, styrenheten hämtar in den här instruktionen för avtolkning. Så att från minnet så ska den in i styrenheten. Och sen bara vi titta på. Och då är det ju så att det här add, det är vad man skriver i assembler. När processorn äter instruktioner, då är det bara ettor och nollor. Men assembler, i assembler så får vi, det heter mnemonics, att vi har just där add, för att det passar vår mänskliga hjärna att add är någonting vi kan associera till addition. Och skulle vi ha gjort en subtraktion så skulle det ha stått sub där. Men att när det kommer in i processorn så är det en radda av ettor och nollor. 32 eller 64 stycken eller något sånt. Ja, då är det adresserna till operanderna. Operanderna, det är de som ska adderas här då. Här har vi våra operander. Operatorn är ju plus vid addition, men operanderna, de två där. Ja, då läggs de in här i processorregistren. Och även adressen här då, att till 800, där ska ju slutresultatet läggas slut. Ja, nästa steg då, och styrenheten tittar jag här då att, eller vi tittar på, i och med att de här adresserna finns här, så går vi ut och tittar på 428. Ja, där ligger värdet 12. Då hämtar vi in värdet 12 och lägger där, eller rättare sagt ska vi börja med den första här. Hämta in värdet 42 från minnesadress 884. Vi lägger in det värdet där. Och sen från det nästa 428, där finns värdet 12. Läser in dem. Och nu har ju ALU vad den behöver, och den har även läst av att add. Så att någonstans här har vi ställt om, så att den är inställd på att det är en addition som ska utföras. Ja, då gör man den beräkningen. Och man skulle kunna prata en stund om hur processorn gör i detalj med binär addition och så. Men att vi gör det på den här lite högre nivån, att 42 plus 12 är 54. Och resultatet läggs i det registret, och här finns ju även en angivelse att vi har sparat att det ska sedan till adress 800 i primärminnet. Ja, det där är en cykel, och sen så kör man nästa. Det behöver inte vara en addition. Man Jag kan tänka mig att i vissa fall gör man 100 additioner på rad, men ibland så kan det vara att man jämför resultatet med en annat tal, och vid ett visst värde så gör man något, vid ett annat resultat så gör man något annat. Men till skillnad från processorn då, som kan tugga om det här väldigt många gånger, och datorns stora styrka är att den aldrig blir trött. Men för vår del så ska vi ta en paus och sen titta på lite fler exempel och mer hur processorn arbetar. Men vi kan väl ta en kvarts rast igen och...
En liten fråga, Peter.
Ja.
Uppgift 3.